På lördag den 27 april så kör vi i Gator och torg i Göteborg 2 stycken livepoddar. Först klockan 11.00 så poddar vi på Axel Dahlströms torg i samband med torgets 70-årsjubileum på Högsbo bibliotek. Och därefter klockan 13.00 så är vi på Vågmästareplatsen på Lundby bibliotek och pratar om Vågmästareplatsen. Kom gärna till den ena eller den andra livepodden, eller så kommer ni på båda om ni hinner med det. Hoppas vi ses. Hej!
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna till ett lite annorlunda avsnitt av Gator och torg i Göteborg. Den här veckan har vi inte tagit oss till en specifik plats för att podda från, utan istället kommer ni att få lyssna på ett författarsamtal anordnat av bokförlaget Korpen på Göteborgs litteraturhus. Titeln för samtalet är Ligger Hisingen i Göteborg? Och det passar ju utmärkt för den här podden att ha ett sådant samtal i poddflödet. De som samtalar, det är Martin Ahlstedt, författare till boken Hisingen, Ön i gränslandet, och välbekant röst för er som lyssnar på podden. Han diskuterar frågan tillsammans med Olav Fumarola Unskard som har skrivit boken Lilla Valparaiso, nätter och dagar i Göteborg. Och det här samtalet leds av Pia Lundqvist, redaktör för boken Plats i staden, Göteborgs judiska 1800-tal. På julafton och juldagen så kommer det ett nytt avsnitt av Gator och torg i Göteborg. Också det kommer att vara lite speciellt, dock Patreon-exklusivt, där jag och Malin kommer att prata om göteborgska juletraditioner. Så då hörs vi igen, men nu kommer samtalet Ligger Hisingen i Göteborg.
Då är det dags. Alla, ni ska vara väldigt välkomna hit i eftermiddag får man väl säga, fast det är så mörkt. Jag heter David Karlsson och är förläggare vid det lilla bokförlaget Korpen som håller till i detta huset. Och Korpen är då väldigt stolt över att ha inte mindre än 3 författare här som alla 3 har skrivit böcker om Göteborg alldeles nyligen. Eller i ett fall redigerat en stor volym. Men frågan för ikväll är ju den som vi inte kan undkomma, nämligen ligger Hisingen i Göteborg? Det är det vi ska ta reda på här. Och då har vi Martin Ahlstedt med oss. Martin som har skrivit en bok om Hisingen. Och vi har, inte i andra ringhörnan, men vi har med oss Olav Fumarola Unskård som har skrivit en bok om hela Göteborg, eller delar av hela Göteborg. Och ni ska samtala under ledning av Pia Lundqvist som då har skrivit och redigerat en bok som heter Plats i staden, Göteborgs judiska 1800-tal. Och om ni har några julklappar oköpta så kan ni köpa det här Korpens julklappspaket, Göteborgspaket till exempel.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Tack så mycket för att ni har kommit hit och nu lämnar jag över till Pia.
Så, går det bra att höra mig? Ja, jag säger välkommen igen till er två författare och jag tycker det är jättekul att jag fick frågan om att vara den som fick prata med er om era respektive böcker. Och David nämnde ju nyss att jag har också redigerat en bok som kom ut nyligen, som den här Plats i staden, som ju handlar om Göteborgs judiska 1800-tal. Och vi ska inte prata om den, men jag tänkte så här, ja, men finns ens Hisingen med i den boken? Och då finns den faktiskt med, fast det är nog bara jag som noterar det när jag har kartlagt var den östjudiska befolkningen var bosatt någonstans. Och då har vi ett hushåll som bodde i Lundby och sekelskiftet 1900, och sen ett hushåll som bodde i Lundby, ja, båda bodde i det som heter Lundby-Brämaregården då. Och jag var tvungen till att gå tillbaka till min lilla databas och kolla vad det var för några egentligen. Isak Sappos Niskoff, som var handlande. Han hade först bott i Haga här på 1890. Sen flyttade till Lundby. Född 1853 i Ryssland. Han bodde då i Brämaregården på Hisingen med sin hustru och äldste sonen som hette Jesaje i... och var född i Berlin, men sen försvenskades familjen namnet till Julius. Och några av barnen då hette traditionella, väldigt traditionella judiska namn som Ester, men sen kommer då Ivar och sen kommer Beda född i Brämaregården. Mm. Det tyckte jag var lite roligt. För där skriver bland annat Martin om Karl och Ada som ju kommer från Lundby. Och sen var det en annan man då, ensamstående, som också bodde just i Brämaregården 10 år senare, som var garveriarbetare. Det var det lilla Hisingsinslaget i den boken. Och det säger ju ganska mycket egentligen, det här med vad ligger Hisingen i Göteborg, som det här temat är för den här, eller i alla fall rubriken. Ni har ju båda skrivit då om en plats, en ö eller en stad som ligger väldigt varmt om hjärtat. Göteborg respektive Hisingen. Och då tänkte jag börja med den där frågan. Ligger Göteborg eller ligger Hisingen i Göteborg, rättare sagt? Vad säger du, Olav?
När inför det här samtalet, jag kommer komma tillbaka och läsa lite ur en, vad kan kalla det, dikt, eller jag vet inte vad man ska kalla det, men då har jag, när jag letade, började liksom göra research inför det här samtalet eller liksom började läsa in mig, så märkte jag en oerhörd Hisings passionerad patriotism. Så att det är liksom, och jag hade inte riktigt stött på den här liksom passionerade Hisingspatriotismen. Och den har bland annat, jag kan, och då, den är väldigt, väldigt förknippad med ett fotbollslag som heter Häcken. Och det jag ser också liksom att ju bättre det har gått för Häcken, desto mer Hisingen patriotism. Och desto mer ser liksom, definierar, har jag sett liksom i de här, när jag läst på inför detta, att man definierar Häcken som Hisingen och då i motsats till Göteborg. Bland annat hittade jag på YouTube en sång som heter Svulstig hymn till Hisingen. Och det finns fler och fler sånger och dels hejaramsor men också sånger som inte direkt är kopplade till Häcken om Hisingen. Så att det jag skulle ha stött på skulle jag säga är en väldigt, väldigt stark och jag skulle säga ökande Hisingspassion. Så att, och då definierat i motsats till Göteborg. Den strofen eller den sången jag letade efter handlar om att riva Göta älvbron och proppa igen tunneln så Hisingen kan segla fritt. Så att jag tror att Hisingen ser sig mer och mer som en egen del av Göteborg.
Mm.
Ja, vad säger du Martin?
Ska jag svara? Intressant start på samtalet här. Jag, för det första, så jag är uppvuxen på Hisingen men jag bor ju faktiskt inte på Hisingen själv längre. Kanske jag ska säga. Jag tycker att Hisingen är en väldigt intressant plats på många sätt. Jag har ju skrivit en hel bok om Hisingen så det är klart jag tycker. Men jag kanske inte riktigt är en sån där... Jag vet att de finns, alltså Hisings patriot. Så att, och när det gäller det här med Häcken, alltså det är ju en ganska bra start på det här samtalet faktiskt. För att det är ju precis som du säger. Alltså, Hisingen är inte Göteborg, sjunger väl till och med Häckenfansen själva. Men mitt svar på det är att det är klart, jag förstår ju liksom den hållningen. Jag förstår att de behöver skilja sig på något sätt från liksom Göteborgslagen så. Men faktum är att Häcken kommer ju från den del av Hisingen, alltså Lundby, som inflivades i Göteborg 1906 redan. Häcken grundades som fotbollsförening efter det. Så att jag har svårt att se det på ett annat sätt än att Häcken är ett Göteborgslag och Hisingslag. Sen så förstår jag att de för sin identitet behöver liksom framhålla någonting annat, men... Det är svårt att komma ifrån att den, i alla fall den delen av Hisingen var Göteborg när Häcken blev till som klubb.
Just det, och Martin påminner mig om att första gången jag, som vi tror att Hisingen nämns i din bok, Olav, det är ju när du skriver om avfart 75 på sidan 13 i din bok. Jag undrar om du har lust att läsa det för de som inte har läst den boken.
Just det, och det är min gamla förlagskollega Stefan Sunderdals pappa. Handlar detta om, ska vi kika här på avfart 75. Bland landets bilister är Göteborg ökänt som svårkört. Rädslan för blåa spårvagnsmonster på 36 ton är ett, ständiga trafikomläggningar ett annat, korsvägen ett tredje. Med inget skrämmer tillresta mer än avfarterna mellan Liseberg och Tingstadtunneln. En väns familj drabbades av ångest, för de visste att fadern vid ratten återigen skulle svära och gorma innan dåliga besöket i staden. Hur han än gjorde tog en fel avfart och hamnade på Hisingen. De åkte från Vänersborg, vi kan kolla vägarna här sen, så det är lite krångligt. För Stefans pappa och alla oss andra handlar oftast om avfart 75. Även känt som Gullbergsmotet. På denna vägsträcka om hundratalet meter finns ett antal utmaningar. Ganska hög hastighet, kort avstånd mellan skylt och åtgärd. Väldigt många filer, en avfart till höger om man ska åka åt vänster. Både en avfart 75A och en avfart 75B. Samt att den mest logiska vägen leder fel. Men när man till slut, och det har tagit mig väldigt, väldigt lång tid, när man till slut lär sig bemästra 75B är lyckan total. Du är inte längre en tillfällig gäst utan en del av staden.
Ja.
Alltså det är en väldigt vacker text som kanske är en bit på vägen till den här frågan om Hisingen ligger i Göteborg. Det är först när du bemästrar den här som du faktiskt när du kan komma till Hisingen. Men jag tänkte också på något som jag halkade på som du skriver i din bok. Martin, som egentligen är ett citat av en rapport på sidan 177. Jag vet inte om det är ju...
Ska jag...
Ja, från boken här, som Göteborgs stadsmuseum gett ut. Jag tycker också den kan vara en liksom inledande ord här på något sätt som sätter problem eller frågan på kartan.
Ja, jag håller med. Det här är alltså inte skrivet av mig då, utan jag citerar ur en bok som heter Upptäck Hisingen som Stadsmuseet har gett ut. De har gett ut sådana i någon serie som heter Upptäck och så i olika delar av stan då. Och då skriver de så här. Det är inte så jättelänge sedan, det är 10 år sedan någonting. Jag kan kanske... Ja, det är modern tid, absolut. Ja. 10, max 15 år sedan, något sånt. Så jag skriver om. Allt sedan 1800-talets början har Hisingen fått ta emot det som inte rymts inom normalt stadsplanerat område, men ändå varit oundgängligt för näringslivets och stadens utveckling. De första sillsalterierna, de växande skeppsvarven, kolhamnen, raffinaderierna, mentalsjukhusen, flygplatserna, Volvos 3 stora industriområden, bergtäkter, reningsverk, stormarknader, galoppbana, speedwaybana, punkt, punkt, punkt. Ja, jag håller med, det säger någonting. Och det är också intressant tycker jag, apropå just, jag noterade ju när jag läste om din bok, Olav, nu att första gången Hisingen nämns så är det just som en plats dit man hamnar om man kör fel. Och det, jag vet inte hur mycket det säger, men jag kan säga att jag känner igen det från ganska många människor som jag känner då som inte är från Göteborg, som också faktiskt ofta säger det som första sa. Om man kommer in på ämnet Hisingen, ja, det är ju där man hamnar om man kör fel. Och det enligt det här citatet kanske då också säger någonting om att det är en plats som är lite bortanför, alltså historiskt så är det så i alla fall då, men där man har placerat sånt som inte riktigt fick plats i staden liksom.
Ja, och det är ju en stad som skiljs av älven helt klart, och jag vet inte, vill du visa den här kartan du hade med dig, Martin?
Ja, alltså,
jag vet inte, jag vill, men du hade jo, en men karta, vi ska väl... men för det tangerar ju det här ämnet om Hisingen ligger i Göteborg. Vi kan väl bara titta på 2 bilder här som vi plockade fram.
Precis. Alltså helt enkelt för att försöka svara på den här frågan. Den kan man kanske svara på olika sätt. Men rent geografiskt, om man förhåller sig till de geografiska fakta som finns, så är ju första svaret på frågan, ligger Hisingen i Göteborg? Ja, förstås, om man med Göteborg menar Göteborgs kommun. För det är ju så då att med början 1906 så införlivades alltså Lundby då i Göteborg, och sen tog det ganska lång tid i och för sig innan övriga delar av Hisingen blev Göteborg, men så småningom så blev de ju det. Men det är ju inte självklart kanske att man med Göteborg menar Göteborgs kommun. Man kan till exempel mena Göteborg som tätort, och då ser det ut så här. För det är också så här då, begreppet stad finns ju liksom inte riktigt längre i någon officiell mening. Så vad är då en stad? Ja, det kanske är en tätort, eller så är det en kommun, beroende på hur man ser det. Men Göteborg som tätort, och jag ska säga också att definitionen av tätort då är att det ska vara en bebyggelse. Jag citerar nu alltså från Statistiska centralbyrån här. En tätort definieras som ett sammanhängande område med minst 200 invånare där avståndet mellan husen är mindre än 200 meter. Det får liksom inte bli för långt mellan husen, för då är det ju en ny tätort. Och då ser ni här att Göteborg sträcker sig då en bit upp på Hisingen, men som tätort så sträcker sig Göteborg faktiskt inte upp för, alltså, så att det täcker hela Hisingen. Däremot, intressant nog, så kan man se då uppe i Rödbo, norra Hisingen, där är det ju faktiskt så att där hänger det som tätort ihop med Kungälv istället. Och historiskt sett, det skriver jag ju ganska mycket om i min bok då, om man går långt tillbaka, så är det ju förstås så att norra Hisingen förhöll sig ungefär på samma sätt som södra Hisingen idag gör till staden på andra sidan älven. Alltså Kungahälla var ju en jätteviktig norsk stad. Då pratar vi väldigt länge sedan förstås, men så är det ju ändå. Så att det här är väl också ett försök att svara på frågan då. Och för min del så blir ju liksom, det är klart att delar av Hisingen ligger i Göteborg, givet så. Men det är kanske inte lika självklart svar om man ställer frågan, ligger hela Hisingen i Göteborg? Utan då kan man, ja, möjligen hitta lite olika svar beroende på hur man vill definiera det hela. Vill du att vi ska visa nästa?
Det, ja. Det finns en annan bild som också är en del av Hisingen. Och Kvilletorget känner vi igen från kartan uppe i det vita triangeln där. Så då vet vi ungefär var vi befinner oss. Och här ser vi ju inte det här som skiljer då älven. För det, men det som är intressant med den här kartan tycker jag då... Den är ju då tillkommen till Göteborgs 300-årsjubileum så gavs det ut ett kartverk över Göteborg. Och här ser man ju planen för alltså uppritade kvarter, stadskvarter. För det här vi pratar om, tätort och stad, det är ju kanske inte egentligen samma sak. Och mycket av den här planerna fick ju vika för Hamnom i året. Men ni kan ju ha den där bilden kvar på näthinnan så kanske vi släcker bilderna nu då. Så.
Ja, men precis. Ja. Bara en sista kommentar är väl just att det här då förstås ändå är den, alltså med Kvilletorget. Det är ju första gången som det blev en poäng också att kanske folk från andra sidan älven faktiskt hade en anledning att åka till någonting på Hisingen. Alltså det fanns ett torg på Hisingen, så att det var inte bara innan det så var det ju bara tvärtom. Alltså Hisingsbönderna åkte till staden för att för att vara de som stod och sålde på torgen, men nu fanns det ju torg på Hisingen. Så att det här är ju ändå en karta som också visar en tid när i alla fall den här delen av Hisingen verkligen hade blivit en del av stan av Göteborg. Vi ska kanske lägga till där bara då att begreppet stad användes till 1971, det var då den här kommunreformen kom. Det är det som krånglar till det när man ska prata om städer idag.
Men kan jag bara, alltså här är det då liksom en trädgårdsstad med villor man ser framför sig på det här området, eller är det liksom tre eller fyra vånings bostadshus? Vad är det för stad som man, vilken utopi hade man som inte blev av?
Min gissning, men det vet jag inte, jag tror att det var landshövdinghus, för det är ju det som man byggde kring uppe det här Brämaregården och kring Kvilletorget och så. Och där fanns det ju
så liksom en stadsbebyggelse.
En stadsbebyggelse som ju man i vissa delar av Hisingen vill så att säga uppeta nu i Kvillestaden och så vidare. Mm. Men jag tänkte bara jag skulle ta det här med älven, så har vi liksom klarat av det här med älven, för det är ju ändå som man återkommer till det här med förbindelserna. Det finns ju tusentals städer som ligger vid älvar eller floder och Paris och Budapest och sådär. Men det känns i alla fall om man jämför med många sådana städer som att det är ändå sådär, den är lite för bred den här älven, eller? Alltså förenar älven, historiskt har ju vatten alltid gjort det, eller skiljer den?
Ska jag börja?
Du kan börja historiskt och sen hakar jag på nutiden.
Jag som hade tänkt börja i nutiden faktiskt, ja. Men det kanske jag inte ska göra då. Nej, men historiskt så är det väl... Alltså det är också så här att historiskt sett så var det ju faktiskt, om man går långt tillbaka då, den som bara hette älven först innan den nu har fått namnet Nordre älv, det är ju faktiskt den andra. Alltså det är ju, då är vi där uppe igen, alltså på Norra Hisingen, som historiskt sett var den viktigare älvfåran. Men sen så kan man väl säga att det är klart att den älven mer och mer har kommit att förena utifrån att ändå staden här växer fram och Hisingsbönderna som det ju ofta var liksom hade förstås då behov av att sälja det de producerade, så att då åkte de inte staden med det. Sen var det också en stor period om alla sillsalterierna, alltså under sillperioden, det var ju mycket på Hisingen, och då det blir ju en viktig del av stadens verksamhet som också står med här i Stadsmuseets skrift då. Så att älven har väl förenat, men den, som du säger, den är ganska bred, så det är klart att det krävde ju då att man fick till överfarten först med färjor och sen med broar och så.
Och sen skulle jag ju säga en liten text handlar om att precis när vi nyinflyttade till Göteborg så tänkte jag ta en joggingtur längs älven. Och då tänkte jag liksom springa från motsvarande liksom Röda Sten till Operan. Och det går ju inte. Så att jag tänker ju, alltså om man också tittar på älven, så tänker jag att, liksom att det inte bara liksom finns älven, utan liksom älvstränderna som då liksom har varit inte tillgängliga. Så att det kanske har funkat liksom med älvförbindelserna. Men framförallt liksom om man tar den här södra älvstranden, så är man kan i stort sett... Liksom, okej, det kan teoretiskt gå att liksom springa från operan till Röda Sten. Men det är inom ett liksom industrial wasteland. Att du liksom funderar på, allvarligt första gången funderar på att okej, varför ser det ut så här? Och jag förstod ju liksom berättelserna med liksom hamn, tillgänglighet, att det liksom varit industrijärnväg och så vidare. Och så vidare. Liksom att det här verkligen varit någonting annat än en plats för löpare. men och då är det liksom också den berättelsen att också motorvägar, väldigt, väldigt stora liksom trafik, så att hela skalan, en liten, alltså när jag springer liksom tog mig sträckan, så känner jag mig väldigt, väldigt liten mellan liksom stora båtar, stora järnvägar, olika typer av byggprojekt. Så att när man också säger liksom över älven, jo, du kan ta det med bil. Och det är väl liksom någonting som jag tänker med liksom Göteborg som stad. Alltså hur man stadsplaneringsmässigt har tänkt eller inte tänkt eller byggt ihop. Så har det varit en bilnormativitet i den här staden som har gjort att du, där med stad, Hisingen är tillgänglig med bil. Både för folk som kör rätt och fel. Och sen då har man då försökt med färger och så vidare som skulle gå snabbt så här. Men jag tillhör de som älskar den nya bron. Helt plötsligt kan du ta dig som fotgängare eller cyklist till Hisingen i en okej skala. Du behöver inte vara livrädd för spårvagnar och bilar. Så att det här är väl liksom också en berättelse. Liksom. Det är inte, jag skulle säga, det är inte bara älven, utan också liksom hur man kommer till älven som är utmaningen.
Jag måste bara verkligen stämma in det, för den nya bron håller jag verkligen med om. Jag håller med om allt du sa innan också, men att du just kom fram till det, att den har ju, den fyller ju faktiskt den här funktionen på ett sätt som är helt nytt. Alltså. Att det är ju bara en liten kort promenad och det är gott om utrymme och det är lätt att gå. Och det känns trevligt att ta den promenaden liksom över till andra sidan. Det var ju kul alltså, när Göteborg också firade 400 år då, den här jubileumsfesten som var faktiskt på Hisingen, Frihamnen, i somras. Så var det ju, jag var en av dem som trängde mig upp, det var ju mycket folk då, men på bron, och tog den lilla fina promenaden in till stan upp på andra sidan där. Ja, så nya Hisingsbron har blivit väldigt bra när det handlar om att förbinda Hisingen med resten av stan.
Just det, men sen vet man ju inte då. Några vill att vi ska korka igen alla tunnlar och riva broar. Eller ja, om de ska komma närmare varandra eller inte. Men det blir också det här som du tog upp, Olav. Det här att man kommer liksom inte ens åt älven. Hur ska man då ens kunna ta sig över? Det är ju likadant egentligen på Hisingssidan, men när man läser om dina vandringar, för där är det väldigt ofta som när du går och ska liksom gå på gränsen här med det som har varit Västergötland, Sverige och Bohuslän, Norge, så är det liksom stängda hamnområden och stängsel och taggtråd och raffinaderier och industrier och sådär. Allt det där som man som har hamnat här längst med hela älven egentligen. Så att,
hur går dina vandringar? Alltså, liksom, hur klättrar du över de här olika stängslen? Eller tar du dig in genom industriområdena? Eller liksom?
Ett kul exempel på det är väl kanske, nu är det inte precis nere vid älven då i och för sig, men vid ett annat ställe lite längre upp på Hisingen då, så första gången jag gick den här gränsvandringen så möttes man av ett staket och så står det militär skjutbana. Det här fick man ju inte gå in då. Då gjorde jag ju inte den gången. Men sen faktiskt nu när det liksom blev ett bokprojekt så kunde jag ju ringa dit och fråga om jag kunde få komma in och titta, och då fick jag det. Och det är faktiskt, jag ringde faktiskt också någon form av säkerhetschef, fick jag tag på till slut upp i Göteborgs hamn, för att försöka göra samma sak där. Men det vi kom fram till var att det var kanske ingen större idé, för att det finns ju ingenting kvar av hur det såg ut ursprungligen. Det vill säga, då skulle man liksom gå på en tänkt gräns över någonting som ändå inte på något sätt påminner om äldre tider liksom. Till skillnad från Volvo Torslanda, det som jag ju, det är ju det senaste jag skrev till boken, alltså när boken i stort sett var färdig, så lyckades jag ju få kontakt med Volvo Torslanda och fick komma in och gå gränsen där. Och då gick jag i och för sig in i fabrikslokaler och så. Men mellan de här fabrikslokalerna så finns det ju sparad natur. Det finns ju gammal skog och det finns gamla gränsmurar. Och det gör det ju spännande då. Då blir det ju kontraster mellan det nya och det gamla. Men hamnen kändes ju liksom inte riktigt meningsfullt, för där finns det ju inget gammalt alls bevarat liksom.
Ett annat spår här, för jag tänkte när jag fick det här då, uppdraget, så tänker jag då att du Martin, du är ju uppvuxen på Hisingen, du berättar nu, du är inte född där, men du är i alla fall uppvuxen på Hisingen, och du har skrivit, man känner liksom att du har mycket varma känslor för Hisingen, och Ola, du flyttade till Göteborg som vuxen eller som ung, ganska ung vuxen kanske, men det är liksom det framgår av båda era böcker att ni liksom känner er hemma, ni hör hemma på den här platsen som ni skriver om. Men jag funderade på vad betyder det att vara liksom uppvuxen på en plats respektive liksom att erövra en plats eller lära känna en plats senare i livet? Eller är det ingen skillnad på det?
Ja, men det jag var ju min stora oro innan när jag hade skrivit boken och den liksom den fanns, så kom jag att tänka så, men herre, hur dum är jag? Du är en stockholmare som skriver om Göteborg. Så jag var helt säker på att allt fokus på liksom skulle vara att jag är stockholmare. För att det är ju liksom, det är ju haram. Alltså det är ju liksom, om man bryter mot något så är det det. Men det har inte varit något, ingen text, ingen recension, ingen kommentar har handlat om det. Så att det är liksom, okej, alla mina tankar och fördomar liksom försvann. Sen, det däremot, de diskussionerna jag har fått är att och då har de även kommit in på bokaffären på Mariaplans bokhandel och frågat om jag var gaisare. Och det var ju liksom någonting som jag inte ens liksom potentiellt hade reflekterat. Har jag tagit parti för IFK Göteborg, ÖIS, GAIS eller Häcken i denna bok? Det fanns två eller tre stycken berättelser som rör GAIS. Men så att det jag skulle säga om staden Göteborg är ju liksom att det finns ytterligare en dimension, är att det centrala liksom är inte liksom att du har kommit utifrån, men vilket Göteborg som har blivit ditt. Och det har varit liksom en sån här diskussion som har varit att i en bokcirkel som jag gästade, att nej, men du är väldigt centrerad till Västra Göteborg, till liksom de platserna där du verkar ha bott och där du har minne från. Så att det är liksom, alltså att min liksom lite märkliga svar på den här berättelsen är liksom att de har varit mycket mer intresserade av vilket Göteborg jag skildrar och hur jag gör det än att jag kommer utifrån. Mm. Så att det är väl ett första försök till svar.
Ja, nej, men jag tror dock, om man som jag då är uppvuxen, jag är född i Karlskrona, så men jag kom hit som väldigt liten, alltså som barn, och växte upp på Hisingen i Backa. Och är man uppvuxen där så tror jag ändå att det på något sätt ger en... så här, varje gång man träffar på en människa som visar fördomar mot Hisingen, vilket ju faktiskt ibland sker, så är det ändå någon form av försvarsställning som kommer liksom, för att jag är ju därifrån. Och det kanske är ändå en skillnad, tänker jag mig, om man kommer till en plats i vuxen ålder så kanske man inte lika instinktivt känner att man behöver försvara den. Jag vet inte, men så är det nog ändå. Jag sa innan att jag inte ser mig som någon sån här Hisingspatriot, men jag gillar ju, alltså... Jag har ju, min bok är ju framförallt historisk, men jag har ju ett kapitel då som heter Vad är Hisingen? Där jag resonerar lite om det här begreppet, alltså Hisingen som begrepp, hur folk använder det. Där jag kanske ska berätta, det finns en liten anekdot då, det är alldeles sant, alltså det är ett antal år sedan då när jag satt på en lunchrestaurang i Göteborg och jag satt för mig själv, så jag hörde samtalet på bordet bredvid. Och då är det fyra kollegor, en ganska nyinflyttad till Göteborg, som säger då att han har flyttat till Hisingen först och så preciserar han till Torslanda. Och så är det då en i det där sällskapet som säger, nej men det ser inte jag som Hisingen. Och då börjar jag liksom tjuvlyssna mer och mer intensivt. För det där väcker någonting. Alltså, vadå inte? Ja, och sen förklarar hon då, nej men Torslanda, då säger man ju Torslanda. Hisingen, det är ju det där andra. Och så är det uppenbart då att det som hon ser som Hisingen är någonting dåligt. Alltså det är en förort, dit vill man inte åka. Men Torslanda kan man ju tänka sig åka till. Det är ju liksom fina villor och det är väl okej. Och det, ja, det är där alltså, det stör mig. Ja, och det är inte så, det är ju ett antal år sedan. Sen när jag med Leif som sitter där i publiken, vi var ju hos Ines här där jag bor i Landala nu, och alltså Ines bokhandel som säkert alla känner till och signerar våra böcker i lördags. Och det var, alltså under den korta tiden så var det två personer som kom fram och köpte din bok om Göteborg, Leif, men ser min bok om Hisingen, nej. Sibirien, sa någon. Jag tänkte, händer? Ja, men uppenbarligen händer det. Så att det finns ju liksom en fördom mot att Hisingen bara skulle vara en enda stor förort liksom. Eller vad man nu ser det som. Men för det är också sån här käpphäst för mig då, att det i ganska många sammanhang så blir det ju fel att prata om Hisingen som en sak liksom. Alltså, som ett, för det är ju en ganska, alltså historiskt sett så består ju Hisingen av sju socknar. Det var stort nog att behövas sju kyrkor liksom.
Tre länder.
Ja, precis. Och dessutom då när jag skriver om den här delningen då, precis. Som ju också är jättegammal då, att historiskt har ju Hisingen, så längre man kan spåra, bestått av två delar, eller hur man ska säga. Men det är också sån här, man kan till och med höra liksom lokalradion fortfarande ibland rapportera om, ja, det har blivit lite bättre tycker jag dock faktiskt. Jag vet inte om de har tagit till sig och hört vad jag har sagt, men så här, om de rapporterar om en förskola på Hisingen. Det går ju, vadå på Hisingen? Det är lika oprecis som att säga en förskola i stan. Alltså då skulle man ju säga Landala eller Majorna eller vad man nu, man skulle säga en stadsdel. Men Hisingen räcker tydligen. Men det är ganska stor skillnad på om det är Backa eller Tuve eller Torslanda, eller hur? Så i sådana sammanhang så måste man ju använda de här mer precisa begreppen. Sen är det klart att min bok, den handlar ju om hela ön Hisingen. Så, men ja, man får använda rätt begrepp i rätt sammanhang. Just det är sant.
Ja, men då känner vi här ju temperaturen, den känslomässiga temperaturen, den stiger här nu. Ja. Jag hade också en fråga som jag tänkte, just det här med det där du tangerar som det här, att det är utanför, och det där vi var inne på alldeles i början, alltså någon slags utkant eller... Och historiskt så var Hisingen bondlandet, och det var därifrån de kom och sålde sina grönsaker och så vidare till Göteborg. Och egentligen, jag noterar också att mycket av många platser och så som du skriver om, Ola, det är ju från västra, ja det är Masthugget och det är Majerna och ja, så här. Och det var ju också ursprungligen förstäder. Det var... Alltså just de delarna var ju också väldigt mycket präglade av handeln och hamnarna och sjöfart och masthuggande och lastning och lossning och allt möjligt så. Och det var också ganska relativt fattigare områden än i alla fall staden inom Valgraven, precis som Hisingen, tror jag. Jag vet inte. Det har jag inte kollat upp. Men det är klart, det finns väldigt rika områden på Hisingen. Mm. Men det finns också ganska några utav de allra fattigaste stadsdelarna. Så jag tänker på det här med att på något sätt så är ju båda de här, alltså västra stadsdelarna och Hisingen, om vi kanske tänker nu då kanske på södra delarna och Lundby och de tidigast bebyggda. Men det är någonting det här med utkanterna, förstaden och så som ändå förhåller sig kanske lite ambivalent till själva stan. Jag läste någon bok för ett tag sedan just om någon som bodde i Majerna, tror jag det var. Och det var liksom sådär, alltså detta utspelar sig på 1800-talet, att man skulle helst undvika att ta sig in till själva stan. Man skulle gärna hålla sig där. Alltså jag tänker där utkanten, förstaden. Finns det någon särskild identitet i det?
Den bästa bok eller den bästa, alltså min favorit Göteborgs författare är ju Per Nyström. Och eller man kan också säga liksom både hans Göteborg en borgerlig arbetarstad, men också liksom Thomas Forsers bok om Per Nyström som heter Jag har speglat ett århundrade eller någonting i den stilen. Fantastiskt bra bok. Och en av de sakerna som kanske har gjort att jag har tagit till mig Göteborg och liksom jag har blivit väldigt, väldigt är ju att Per Nyström är ju marxist och ser klass, alltså som historiker. Utan jag läser Per Nyström som liksom en person som tänker klass. Och när jag tänker på Göteborg utkant eller också frågan också liksom Olav, är du Majerna eller liksom sådär, jag tror också den frågan som handlar om klass, vilken klass kommer du ifrån? Så att jag ser en förståelse liksom att man tolkar in platserna eller liksom de olika områdena, olika socknarna, olika delarna av Göteborg, att det finns ett hela tiden ett klass tänk och ett klassperspektiv i staden. Så att jag skulle liksom, när jag sitter och tänker och försöker förstå Göteborg, så är det hela tiden liksom viktigare, alltså att du som historiker, du ser ju liksom inkomster och liksom ser någonting sånt här. Och jag tror liksom att man, för att förstå Göteborg, och det jag också gillade med Åke Edvardsson som Göteborgsskildare, inte hans geografikunskaper utan hans sociologiska kompetenser, alltså att se vilka platser hör hemma, var och hur. Så att jag vill lägga på ett klassraster på Göteborg, för min förståelse av Göteborg.
Ja, nej, jag håller med, det stämmer ju ganska väl in på det jag just pratade om, tror jag. Den här anekdoten om att Torslanda inte Hisingen handlar ju exakt just om det du pratar om nu. För det, där bor andra människor än det som den här kvinnan då såg som det Hisingen som hon kanske inte var lika intresserad av och kanske inte skulle köpa en bok om. Så. Sen är det ju kanske, men det är ju igen då utifrån det som vi pratade om tidigare, så är ju Hisingen, du pratar om olika platser, Hisingen är ju då inte en plats utan det är ju liksom en ö där allt möjligt finns egentligen och där det också kan vara väldigt nära mellan de här, de fina villaområden kan ligga geografiskt jättenära stora förortshöghus. Det tycker jag ju inte, så är det ju inte minst då i Backa där jag själv växte upp. Där jag minns det som att under min uppväxt så var det där inget konstigt. Alla gick i samma skola och träffades där i alla fall. Liksom oberoende av vilken del av Backa då som man kom ifrån. För det kunde ju också se ganska olika ut faktiskt bara i Backa.
Och sen tänker jag också liksom kollektivtrafiken formar ju också staden. Och då är det ju liksom... om du till exempel tar dig till de östra förorterna, det är väldigt långt mellan spårvagnshållplatserna. Också om du tar det liksom ut på Hisingen med expressbussar. Det handlar ju om att det finns liksom vissa, alltså man drar snabbt förbi vissa områden för att hamna någon annanstans. Så att där finns det också liksom någonting med kollektivtrafiken. Jag som är uppvuxen i Stockholm ser ju att staden hänger ihop bättre med hjälp av tunnelbanan. Sen vet jag att det inte skulle gå att bygga tunnelbana och sånt i Göteborg. Men det är liksom att de expressbussarna och expressspårvagnarna som tar sig mellan liksom totalt sprawl eller liksom industrial liksom alltså stora liksom hangarer med liksom matvaror eller liksom industrier eller liksom någonting. Man transporterar sig mellan platserna, man åker inte liksom genom liksom återigen där är Lundbytunneln liksom som gör då att man liksom missar halva platsen för att snabbt ta sig dit man vill. Så att stan hänger in, Göteborg hänger inte ihop kollektivtrafikmässigt, utan det är de här express.
Men jag skulle, men ändå lite bättre kollektivtrafikmässigt än om man åker ta sin bil, alltså skulle jag vilja säga. Alltså, för det har jag ändå, slog mig nu när du började prata om det, att jag har en del kompisar då som inte heller kommer från Göteborg men har flyttat hit, som länge har sett Hisingen bara från ett bilfönster. Mm. Och det är klart att då ser man kanske inte så mycket. Jag tror att det går lite bättre om man åker spårvagn och bussen då. Men framförallt så är det förstås, jag som kommer från Hisingen har ju cyklat och gått mycket på Hisingen. Och insett vid något tillfälle när jag visade runt folk på Hisingen att ja, det har vi aldrig sett att det kunde se ut så här. De har bara suttit på någon stor väg. Ja, det är klart, då ser man ju kanske inte det som man skulle kunna se om man gav sig ut på Hisingen på riktigt.
Men min kompis Per, han bor i Hagen och sen har han då ett kolonistuga i Torsland havsbadskoloni. Och cykelvägen mellan de här två platserna är ju en fruktansvärd transportsträcka. Ja. Alltså det är ju inte liksom rimligt att liksom ta sig genom de här platserna. Det är liksom, det finns ju ingenting, finns ingen, liksom ingenting som är härligt, utan det är liksom en transportsträcka som tar 40, du åker 20 minuter genom stad, 40 minuter genom industriell öken tills du kommer till.
Alltså, att cykla till Torsland är inte kul, jag håller med. Men det är ändå, då pratar vi om en liten del av Hisingen. Men det är ju sant, alltså där är det ju verkligen så. Absolut.
Mm. Nej, men det, om jag ska haka in till någonting, för att alltså, som ni märker liksom läser jag ju på för att förstå Göteborg. Liksom, dels bo på platsen men också läsa på. Men en av de ställena jag har blivit mest fascinerad över är ju Volvo City. Att liksom gå omkring i det som liksom idag är Volvo City är ju som liksom gå omkring i en urvuxen folkhemsutopi. Att det finns, alltså att det var verkligen, det går att förstå tanken att du skulle liksom arbeta på Volvo, handla på Volvo, bada på Volvo. Alltså en form av liksom folkhems, alltså staten och kapitalet liksom går helt sömlöst i det här. Jag tror, det kanske kommer vi kanske ha som avslutning, men jag tror då liksom att Hisingens nästa kapitel om Hisingen också att störta rakt in i ytterligare en utopi. Men det sparar vi till slutet.
Mm. Ja, men jag tänkte på när jag läste det du skrev om Volvo City. Eller jag kommer inte ihåg vad själva kapitlet heter. Men
Sörhetsgården.
Sörhetsgården heter den, ja. Just det. Nej, men då tänker jag, det är liksom den här, inte så där otroligt länge sedan som allt det här kommer till med alla de här visionerna av hur det ska bli och så. Men ändå känns det väldigt länge sedan mentalt sett. Och också detta, ja, det här hur man liksom drar vägar över hela Hisingen från Angered för att alla ska åka till sitt arbete på bilfabriken och så vidare. Liksom hur, nu drar man nya vägar och bygger nya stora områden med såna här, vad heter det? Så logistikområden. Jag vet inte, jag körde vilse där en gång. Som en hel stad som bara håller på att växa upp som man inte visste.
Det är intressant det här med just för mitt perspektiv här. Jag som liksom är ganska eller helt ointresserad av bilar. Liksom Volvo, visst, jag vet att det är en viktig del av Hisingen. Det var intressant att gränsvandra inne på Volvos område. Men annars är ju Volvo liksom inget som jag ens tänker på. Men det är ju mest för att jag liksom inte är så intresserad av bilar eller Volvo. Jag tycker det är roligare med Hisingens andra delar. Liksom. Men jag förstår ju att det är också någonting. Det är ju en jättestor grej på Hisingen naturligtvis. Och har betytt oerhört mycket för ön naturligtvis. Så att, ja.
Men jag tror att för de flesta som kanske inte bor i Göteborg och som vet tre saker om Hisingen, då vet man att Volvo ligger på Hisingen. Och jag själv reser jag ju förbi det här Volvo typ varje gång, eller varje gång jag ska ta mig in till stan. Så ja, det är svårt att inte tänka på Volvo, för det är så otroligt stort och så. Men jag var ute efter en tråd här med liksom historien och visioner och utopier som du nosar på här, Olav. Och då tänker jag den här kopplingen liksom. Och jag tänker också din bok, Martin, där borrar du liksom skriver liksom in historien i alla platserna. Och det gör du också, fast du går inte tillbaka till liksom sagatiden som du gör. alltså det är väldigt, det är ju, om ni inte har läst de här båda böckerna så måste ni absolut köpa dem och läsa dem nu, det förstår ni, hoppas jag. Det är så spännande och man lär sig så otroligt mycket. Men vill ni säga någonting om det här med historien och framtiden och kopplingen i era böcker?
Mm.
Ja, du har till exempel skrivit ett rejält kapitel som bara heter historielektion.
Just det.
Som kan få den mest inbitna historiker och nästan krokna, för det är så otroligt matigt liksom. Man får lära sig otroligt mycket. Men
min bok är ju i första hand en historisk bok. Jag skriver ju lite om nutid, men det handlar ju om Hisingens historia. Om inte alla vet det så kort bara, så var ju idén, som först inte ens var en bokidé utan bara ett kul projekt, det var ju att identifiera den här landskapsgränsen som fortfarande delar då Hisingen mellan Västergötland och Bohuslän och historiskt Sverige och Norge. Och när jag hittade då en bok som heter Bohusländska gränsmärken, där jag kunde, alltså det är ju så att historiskt sett så var ju en gräns, innan det fanns kartor, inte liksom linjer utan en lista med olika gränsmärken och tänkta linjer däremellan. Och när jag hittade då en gammal bok som listade de här bohusländska gränsmärkena och insåg att jag kunde gå ut på gränsvandring och identifiera de här punkterna, så blev det liksom ett projekt som så småningom då växte till att jag insåg att det här kan det faktiskt bli en bok av. För att ingen hade riktigt gjort det förut också. Och så insåg jag nästa sak då, att det ju finns ju ingen riktigt bra bok tidigare om Hisingens historia. Ingen har liksom riktigt, det finns några, men inte någon som riktigt sådär tar ett helhetsgrepp om Hisingens historia. Så då tänkte jag, då får jag väl göra det också. Och hittade gamla sådana sockenböcker då som är om Hisingens olika socknar och byggde ihop den här liksom historieberättelsen utifrån det. Så att jag, alltså det är ju Hisingens historia som har intresserat mig mer och mer också ju mer jag har läst på själv. Ja.
Ja, om jag får haka i. Leif, vi har också Leif Fridén här i publiken som har skrivit boken Göteborgska kuriositeter, som snart kommer med en tvåa. Men det som jag hade pratade liksom några gånger med Leif precis när din bok var nyutkommen. Och jag fick fatt i någonting då, och jag också fick fatt i det senare liksom mer när boken finns, och nu vet man liksom vad man har gjort. Men det jag också ser är att Göteborg är en oerhört romantisk stad. Men på det sättet är att man lever på historieberättandet. Alltså inte Göteborgsvitsen eller liksom historien eller skämtet om Göteborg, men det aktiva förhållandet till berättelsen om staden. Och jag kommer ju från det ironiska 90-talet Stockholm. Och här möter man en stad, alltså Göteborg kanske tänker jag helt och hållet avsaknad av ironi. Utan att det finns liksom en stor portion passionerad romantik om staden. Om jag ska säga någonting varför jag tror Göteborg har blivit, alltså varför Håkan Hellström är så älskad både i stan Göteborg men också runt om. Och det är ju att han laddar platser med magi eller romantik. Och jag tror att det är ett göteborgskt förhållningssätt till sig själv. Att det finns liksom en historia. Jag befinner mig här i Lagerhuset, och när man har en besökare från Lagerhuset så berättar man en historia om Lagerhuset. Man är väldigt bra och ser då liksom berätta in en form av liksom ladda, en plats är laddad med en betydelse. Det finns, fanns någonting här förut. Det kommer bli någonting annat i framtiden, men det här liksom är den liksom romantiken, platsen, historien. Och där det ser jag som ett någonting väldigt väldigt typiskt göteborgskt. Att man liksom laddar någonting med passion, kärlek, vem som har bott här förut. Det finns liksom bilder på 5-6 frisörssalonger med liksom Ingo löpsedlar. Det är hur länge sedan som helst, det är liksom ingen som kommer ihåg det, men liksom för att liksom ladda någonting med historien så tar man då liksom några av stadens stora händelser.
Ja, jag tror att du har helt rätt där, att det är liksom berättelser som man, alltså just det här att det är något kanske typiskt att man laddar platser och berättelser tillsammans. Och definitivt tänker jag med Håkan Hellström att det behöver bara vara en låttitel så går man igång liksom på den känslostämning som är i den låten. Det börjar bli dags att runda av här nu, och såklart så försökte jag hitta såna här konkreta platsmässiga kopplingar i era böcker, och jag hittar ju några. Ni har båda skrivit om Bäckebol, ni har båda skrivit om Backa bland annat, och det är några andra sådär. Men jag funderar på nu när du sa det här med platser och berättelser, då skulle jag vilja, Martin, om du ville läsa, nu ska vi se om jag hittar det som jag hade, om det är.
Jag kanske kan hitta det om du säger vad det är.
Ja, eller? Det här kan ju vara ett sånt exempel med, som är ganska bra exempel på hur en plats som blir laddad med en berättelse.
Just det, och då är det ett nytt citat här som det är det du tänker på, eller? Alltså om 37. Ja, för det här skriver jag om ganska tidigt här när jag är ute på den här gränsvandringen. Det är det du tänker på, eller? Ja, ja just det. Ja, men det är ju så då att det finns... Ja, Backaplan har ni ju koll på. Du vet att Flintstone, alltså det är en liten så här snabbmats hamburgare pizza restaurang där. Vet alla var den ligger? Det kanske ni inte gör. Men alltså det är inte så långt ifrån busshållplatsen där Stadia, precis. Om ni vet var bussarna stannar vid Hjalmar-Brantingsplatsen så är det mot Backaplan till, så finns det en liten restaurang som heter Flintstone. Och vid den restaurangen så finns det då en gränssten där det står Göteborg på ena sidan och Backa på den andra. Och det är då så att den stenen har inte så mycket med den här gamla gränsen som jag framförallt är intresserad med att göra, utan det är alltså en stadsgränssten som restes då just 1906 när Lundby blev en del av stan, men Backa fortfarande då inte var det. Och sen tog det ganska lång tid. Det där var ju stadsgräns då, alltså fram till 1948. Då Backa som andra så kallade landskommun. Alltså de här socknarna blev sen landskommuner. Och sen införlivades de i storkommunen i Göteborg då. Så Backa blev nummer två efter Lundby. Hur som helst, den här stenen då står där. Och jag citerar då ur en bok om Backa socken som heter Natur och folk i Backa på Hisingen. Och det här handlar om en gammal trävilla som då tidigare har legat på samma plats som den här snabbmatsrestaurangen. Och ja, jag kanske gör det. Okej, okay, det gör jag. Så här då. Nu försökte jag sätta in det i sammanhanget utan. Men ja, så gör vi. Så här blir det då. Okej. Okay. Som en utvikning vill jag nämna den gamla gränssten som står utanför restaurangen Flintstone på Backaplan. Med Backa på ena sidan och Göteborg på den andra. Den lurade mig i början av mina efterforskningar eftersom jag inte fick ihop den med landskapsgränsen. Ett tag trodde jag att stenen blivit flyttad och felplacerad. Men den står på rätt ställe. Det är bara det att den inte har något med landskapsgränsen att göra. Den indikerar istället den nya stadsgräns som drogs 1881 när Tingstadsvassen införlivades i Göteborg och därmed skildes från Backa socken. En bild av hur det såg ut vid stenen innan snabbmatsställen var påtänkta ges i boken Natur och folk i Backa på Hisingen i ett kapitel om gamla Hisingsbroa. Där nämns en trävilla som bör ha legat på samma plats som Flintstone. Och så kommer citat nu då. Vägen slingrades sedan utåt landsbygden. Staden släppte sitt grepp om körsvännen vid gränsstenen Göteborg-Backa. Denna var placerad vid den gamla trävillan Adolfsro. Ett högreståndshus med tillhörande repslageri som sedermera degenererade till plåtslageri. Kommen så långt som till Rosengrens kassaskåpsfabrik, nuvarande BOV, tog belysningen plötsligt slut. Under vintern var det som att stiga in i en garderob. Här började mörkret och farorna. Inte förrän 1947 blev vi så upplysta i Backa att vi kunde företa hemfärden i dagsljus.
Mm. Och det var det gamla Backa. Och du har också skrivit om Backa, Ola. Olav, vill du läsa det avsnittet?
Ja, och då ska jag läser. Den urbana fronten är titeln på forskaren Katarina Törns och fotografen Katarina Despotovics bok från 2015 om nya Kvillebäcken. Om hur drastiskt och brutalt stadsomvandlingsprocesser omformar en stad. I fallet med dessa kvarter revs i stort sett allt. Föreningslokaler, små industrier, affärer och en del förfallna hus. Istället för att gå i dialog tillsammans och se om det finns värden att bevara. Om det gör det, hur ska i så fall ske? Näst på tur efter nya Kvillebäcken som står Backaplan som ska bli Backaplan centrum. Vad finns det där? Något nytt? Eller finns det något att bevara? Alltså, i mångt och mycket är Backaplan ett köpcentrum komplex för bilister. Det mesta är tom ytan där bilar far fram och sedan parkeras. Som gångtrafikant är det väldigt liten. Och skrajsen, då den infrastruktur som finns är på fordonsvillkor. Inköp av eltandborste, kattsand och cykeldäck kan leda till en promenad på flera kilometer. Dock är det något annat som ständigt överraskar med denna gudsgetna plats. Ursäkta Backa. I utkanterna har det över året vuxit fram ett par ytterst intressanta pärlor. Gamla Emmaus var en fyndlada utan dess like. Antikloppisen högst egensinnig. Den inklämda leksaks- och babyshoppen välsorterad och maten. Länge låg stans bästa kebab och falafelhak eller baba här. Idag bland annat lilla Istanbul och Jenin Grill. Den stadsomvandling som sker utan att ta hänsyn till det som idag bebor och befolkar platsen skapar en stad utan minne.
Ja, vi kanske låter det nästan bli slutord för det här, för det är dags att sluta. Och jag tackar er båda jättemycket, och så rekommenderar jag då er att ni tar och läser de här böckerna. Ni kommer inte att ha tråkigt en sekund över julhelgen. Och det som är så bra med det är sympatiska format. Man kan ha dem i fickan och man kan ha dem i väska. Man kan läsa på spårvagnen. Man kan läsa när man promenerar över Hisingsbron till och med, tror jag. Så att det är jättemysigt, bara inte gå på någon.
Och det finns faktiskt bänkar där man kan sätta sig stund mitt på bron och läsa. Mm.
Och vi kanske inte fick så många svar, men läs och följ med på de här respektive upptäcktsfärderna och utforskande färderna som man får följa med när man läser era böcker. Tack så jättemycket.
Tack så jättemycket.
Tack.
Tack så jättemycket.
Tack.
Vi finns kvar här ett tag ifall man vill prata och fråga. Så det bara kommer, vi sitter här framme och så svarar vi på frågor. Så får du lite redigt och spara rösten, Pia.
Så att men så gör vi. Absolut. Vill någon ha lite signaturer i böckerna så kan vi lösa det med, va? Men då kan man komma hit och få det.
Så kom fram. Ja. Kom fram. Ja, kom fram. Bra. Thank you.
Gator och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.